Det finns nästan en halv miljon ledare i Sverige. Här är några av deras röster. Vi vill lyfta fram och prata om det kloka ledarskapet med ledare som leder varje dag. Det här är till för dig som har motivation att utveckla dig själv och andra. Jag som ställer frågorna, jag heter Samuel Lindén och det är Alliator som står värd för det här programmet. Hej Anton Melin.
Hejsan.
Hur känns det?
Jo, men det känns bra.
Ja, det är en sån typisk sportfråga i början.
Den hör väl hit på något vis.
Ja, första podden för dig.
Första podden för mig. Lite puls av den anledningen, men det blir nog förhoppningsvis varm i kläderna här.
Ja, det är helt övertygad. Och vi konstaterade ju det som du sa att du hade lyssnat på USA-podden, att det är okej att fusklappa eftersom det bara är radio.
Det är ingen som, det är ingen som vet det.
Nej, precis. Vem är du, Anton?
Jag är en kille som bor med min familj i Göteborgs norra skärgård. Fru och två barn. Till vardags så jobbar jag som försäljningschef på Nudins. Har gjort sen 2016, men varit på företaget i 11 år nu. Har egentligen jobbat med försäljning hela tiden. Både i Sverige och i Storbritannien. Och sedan 2016 så jobbar jag med våran externa försäljning till återförsäljare världen över. Främst i Europa, men även strategiskt på en global nivå.
That's it.
Det
fick du ihop väldigt, väldigt bra.
Den korta versionen.
Ja. Och för de som inte känner till Nudie Jeans, vad är det för typ av företag?
Svenskt jeansmärke. Startat av Maria Eriksson Levin, Joakim Levin och Palle Stenberg 2001. Har sedan väldigt tidiga dagar haft fokus på hållbarhet och att göra världens bästa jeans. Men göra dem på ett sätt som inte skadar miljö och människa. Mm. Idag så säljer vi våra jeans över hela världen. Både genom egna butiker, en egen webbshop, men också genom återförsäljare. Större delen av världen.
Större delen av världen.
Ja.
Det är bra. Jag kan ju då bekräfta att du givetvis har jeans på dig.
Och
när vi förberedde detta innan så sa jag att jag får nog ta jeans på mig. Men här sitter jag i chinos. Det känns okej.
Okay. Det känns okej.
Okay. Men inte jeans Absolut. Vi ska prata om.
Nej, men precis. Nej, och vi säljer det du kallar chinos också. Så att det är inga konstigheter.
Grymt. Jag får göra min research bättre nästa gång helt enkelt. Vad är bra ledarskap enligt dig?
Det är ju en fråga man kan prata om i evighet. Mm. Jag tycker att självkännedom som ledare är en av huvudingredienserna. Att veta om sina egna begränsningar och sin kapacitet. För att kunna leda så behöver du också kunna leda dig själv. Det är väl en av de stora ingredienserna tycker jag. Jag tycker att tilliten är ytterligare en bit som spelar en stor roll. Mm. Att man kan lita på sina medarbetare, men också att de kan lita på mig som sin ledare. Och sen skulle jag också säga att leda efter individen. Mm. Att anpassa sitt ledarskap. Att se över vem har jag här i mitt team och anpassa sitt ledarskap ut efter det. Skulle jag säga är tre sådana huvudingredienser som åtminstone jag försöker leda efter.
Så självledarskapet, att det fungerar, tilliten i gruppen och mellan ledare och den som man ska leda. Och sen individanpassat.
Ja. Sen finns det en fjärde som jag försöker lägga in också. Men som jag kanske inte initialt nämner för att jag inte är så bra på den själv. Men jag tror att för att orka leda så är tid för reflektion extremt viktigt också. Men det är någonting som åtminstone jag, även om jag bokar av tid för att göra, har väldigt svårt att få till. Mm. Det prioriteras alltid ned av någon anledning. Men det är väl den fjärde biten. Sen som jag inledningsvis sa så är bara detta en bråkdel. Men för mig är de här tre bitarna viktiga i alla fall.
Nu ledde du in det jättesnyggt på min tilltänkta följdfråga här. Liksom vart du själv ser utmaningar i ditt ledarskap då, givetvis.
Det är väl bara en bit. Alltså, det är ju när man tittar på sig själv. Jag tror att man som ledare skulle må bra av att ta sig tiden att reflektera. Vad gjorde jag bra? Vad kunde jag gjort bättre? Och i sin tur givetvis det påverkar medarbetarna också. Annars skulle jag väl säga att utmaningen är väl att vara ledare är väl att alla ska känna sig sedda och uppmärksammade. I en värld där vi springer fortare och fortare och tiden går åt bara av att göra det man måste göra varje dag, så är det svårt att få tiden att ringa det där extra samtalet eller sätta sig ner med någon lite spontant. Mm. Och det är väl en annan utmaning, jag skulle säga, att hitta mer de spontana tillfällena att lägga tid på sina medarbetare.
Visst är det så att generellt sett kan man säga att ledare jobbar för mycket och leder för lite, för att man har ju sina vanliga arbetsuppgifter. Det finns...
Ja, men absolut, det känner jag igen. Det skulle väl en perfekt värld någonstans vara så att man inte är så involverad i det operativa arbetet utan kan lägga mer tid på personal och jobba tätare ihop med dem. Men det där är ju en tidshantering och en prioritering som ska göras. Jag säger inte att det är omöjligt, och till viss del så får man till det vissa veckor och andra veckor inte alls.
Nej, jag känner igen det där väldigt mycket, och det är också en källa till mycket stress, tänker jag. Mm. Att man inte känner att man räcker till.
Mm. Absolut.
Och det går ju inte, min erfarenhet, det går ju inte att forcera in de här... Du var inne på det spontana samtalet. Det går ju inte att forcera in. Om inte du är där i den stunden, så kommer den du pratar med märka det.
Mm. Ja. Ha. Det tror jag är ett stort misstag man kan göra, är att man tar sig tiden att sitta ner med någon. Men man har ett öga på skärmen eller tankarna någon annanstans. Så att det tror jag är... När man väl får eller tar sig tiden, att man är närvarande där och då är också extremt viktigt, såklart.
Jag tänkte gå vidare lite grann här och höra lite grann om hur du tänker kring det här ledarskap på distans. Mm. Givet din arbetssituation i en global kontext.
Mm. Nej, men jag har stor del av mitt team utanför vårt kontor här i Göteborg, runt om i Europa. Egentligen så skulle jag väl dock säga att leda fysiskt på plats eller på distans egentligen inte skiljer sig så enormt mycket. Möjligtvis skulle jag väl säga att tilliten blir än lite mer viktig på distans, just för att man inte kan vara på plats och var tillgänglig på det samma sätt som när jag sitter bredvid min kollega på kontoret. Men i övrigt så skulle jag säga att det är de samma viktiga ingredienserna. Sen givetvis så handlar det ju mycket om att man måste planera både de fysiska och de digitala tillfällena, så att man får till dem. Sen tror jag att det är viktigt att vara tillgänglig. Sen kanske man inte alltid är att medarbetaren kanske inte alltid känner att man är där. Men att när de pockar på uppmärksamheten och vill att man ska finnas till, att man då tar sig tid. Det tror jag är en viktig bit som betyder mycket både för mig, men som jag tror att mina medarbetare också uppskattar. Vi jobbar väldigt mycket med autonomt ledarskap, alltså... De sköter sig själva i mångt och mycket. Jag brukar, och nu kanske det kommer någon expert och slå mig på fingrarna, men från min syn så brukar jag ofta likna min roll lite med ett skepp, ett stort fartyg, där styrman är den som lägger kursen och bestämmer hur vi går och var vi går. Och där är jag som kapten är den som tar smällen ifall det skulle skita sig någonstans på vägen. Lite så ser jag det. Mm. Och det är återigen till den här tilliten.
Mm. Jag gillar den analogin någonstans. Att det är kaptenens roll att övergripande, det är den hamnen vi ska till, det är körschemat. Ja. Men vägen dit ska man ju inte detaljstyra, för Nej. Det hinner ju hända en massa saker. Och du, speciellt det här autonoma ledarskapet, kan ju omöjligtvis vara där och se allting som händer på vägen.
Och jag ser också en vi har sett en väldigt stor skillnad på när vi började skjuta ut mandat i våran organisation. Och respektive person fick ta mer ansvar, ta större beslut själv. Då såg man också ett engagemang som växte. Och jag tycker att i alla fall i vår organisation så har de utnyttjat den som sparring partner. Men våga ta stora beslut själv och det har också gett väldigt bra resultat. Så att därför också, de ute i organisationen är expert på sina bitar och måste då kunna ta lite större ansvar själva. Mm. Jag tror att man vinner på det, man växer på det. Och det kommer också till den här självkännedomen som vi pratade om. Som chef måste man inte kunna allt. Utan man kan förlita sig på den kompetensen som finns i teamet och låta besluten tas där expertisen finns.
Mm. Vad var det som föranledde att ni som organisation valde att lägga ut det ansvaret?
Men i grund och botten så var det våran tillträdande vd 2016, Joakim. Som startade en ny ledningsgrupp där han egentligen sköt ut mandatet på oss avdelningsansvariga. Och därefter så tog vi den modellen vidare och sköt ut ansvaret i våran organisation. Så att i grund och botten så var det ett beslut från högsta ort.
Ja. Vad lärde ni er på vägen kring det? Vad var det som inte funkade klockrent?
Jag tror att den största utmaningen med att ta ett sånt steg och skapa kanske lite mellanchefer och så vidare, det är att mellancheferna måste få möjlighet att ha rätt verktyg i sin verktygslåda. Både praktiskt men också rent teoretiskt och mandat och så vidare. Och den största utmaningen var nog i början när det var lite lösa gränsdragningar om vilket beslut kunde en mellanchef ta. Eller behöver inte vara en mellanchef förvisso, en expert inom ett område. Att den personen kanske inte visste riktigt vad har jag för möjligheter att ta det här beslutet själv och så vidare. Och att det skapar otydlighet och osäkerhet. Mm. Så att till en början innan vi så att säga släpper på fulla spjäll, säger jag med citationstecken, så skulle jag säga att det är nog en av utmaningarna, att man som expert eller mellanchef inte riktigt vet vad är mina befogenheter. Nej. Här.
Och det tänker jag, det är mångt och mycket en kulturfråga, och jag förstår här att det blir ett skifte i kulturen med ett nytt ledarskap kommer in, och den måste ju få växa, för det spelar ju ingen roll, du kan ju ha hur många protokoll och ramar som helst, du har rätt att besluta upp till 100 000 euro. Ja.
Precis.
Och det, visst, det finns ISO-standarder på allt det där liksom. Men man måste ändå ha den här känslan att få... Hur hanterade ni de avvikelserna som kom där när ni upplevde att det blev snedsteg utan att för den saken ta tillbaka mandatet, om du förstår mig det?
Nej, men där tror jag att det handlade om dels återigen tillbaka till mig som ledare. Att jag i vissa fall kanske med handen på hjärtat hade svårt att släppa vissa bitar från början. Och att man behövde gå till sig själv och bara, men ta det beslutet för sig att det här ska du ändå inte vara inne och peta i. Men sen också att man gör bara tydliga riktlinjer framöver. Det finns för- och nackdelar med det helt klart, men vi har en säljorganisation på Nudin som har varit med väldigt länge. Många av våra säljare runt om i Europa har varit på sina eller liknande poster i väldigt många år. Och den stora förtjänsten med det såklart är ju att vi kan lita på att de sätter varumärket i första hand i alla beslut. Mm. Så att där handlar det egentligen bara om att vara tydlig med att personen i fråga har rätten att ta beslutet och att jag som chef visar min tillit genom att backa det. Mm. Sen kan vi på våran kammare när vi utvärderar saker prata om att vi kanske borde ha gjort si eller så nästa gång och vi kan testa oss fram och sådär. Men i grund och botten att man jobbar med den tilliten och låter respektive individ känna att jag har befogenheten att välja här.
Jag tycker det där är jätteintressant, och min egen erfarenhet som har jobbat i ett antal olika organisationer och träffat mycket organisationer, så det där känns i mötet, i rummet, vilket mandat personer man pratar med har. Det blir supertydligt liksom. Och är det en osäkerhet i det där, så det blir liksom inte fruktsamt. Det är så, de är bara, i princip, de är datasamlare för att ta med sig någonting till chefen, och då är man i en roll att man ska sälja någonting där, så, och de inte sitter på beslutet. Den affären är i princip körd om man inte får träffa beslutsfattarna.
Nej men vi har ju en ganska enkel modell där vi har årliga mål, flera olika KPI:er som marknaderna och säljcheferna på respektive marknad vet att de ska nå. Men sen som du sa tidigare också, vilken väg de tar där dit, det är mindre viktigt. Sen har ju vi en filosofi som sitter i vår varumärkes identitet som vi givetvis måste följa, och det är väl där då som man kan dra stora fördelar av att man har en organisation som varit med i många år.
Den är inte förhandlingsbar helt enkelt.
Nej. Så är det ju. Sen får jag säga också det här skillnaden på att leda på distans och eller på plats. Och det är också att när man väl är ute och reser och träffar sina kollegor så har det i alla fall för mig genom alla år varit väldigt viktigt att arbetsdagen är inte slut när vi går hem från kontoret den dagen. Utan att man också tar sig tid att sitta ner och äta middag ihop och ha en trevlig stund. Det kopplar ju an återigen till det här med tilliten, men att lära känna varandra, det tror jag är viktigt både professionellt och privat.
Funkar den stilen i alla länder du är verksam i?
Ja, men det skulle jag säga att den gör.
För jag gillar också den tanken, och så fort man kommer bort från kontoret eller liksom arbetsplatsen eller butiken så liksom förändras ju, folk förändras ju, man kliver utanför dörren. Oftast upplever jag att det är bättre. Alltså att man kan slappna av, och får man suttit ner några timmar över en middag så kommer det fram saker som de aldrig hade kanske vågat uttrycka innan liksom.
Nej, precis.
Så att man bygger den tilliten. I ett tidigare avsnitt så pratade jag med en kvinna som heter Louise. Hon jobbade väldigt mycket med tillitsövningar. Alltså att jobba väldigt, väldigt aktivt med att bygga den här på ett väldigt väldigt smart sätt, kräver mycket energi och kraft och så här, men den approachen krävde ju ganska mycket att man träffades rent fysiskt också, för det är svårt att bygga tillit utan att ses, tänker jag.
Ja. Nej, och där tror jag att utmaningen för bolag som har växt väldigt mycket under pandemin och nyanställt väldigt mycket under pandemin har en helt annan utmaning, såklart.
Och ett jobb att göra nu.
Ja.
I väldigt stor utsträckning kanske först.
En hel del att ta kapp. Vi har ju klarat oss bra genom pandemin, men inte nyanställt så mycket. Men vi har heller inte behövt göra oss av med folk. Och det har väl varit en av våra... Ja, men den kontinuiteten har ju hjälpt oss igenom.
Mm.
Helt klart. Så att all respekt till de ledarna som behöver bygga den tilliten och de relationerna över Teams under de här 1,5-2 åren. Helt klart.
Mm. Ja, det blir en spännande höst, vinter, vår här för de som ska göra det. Jag tänkte gå vidare på nästa fråga här. Hur ditt ledarskap har förändrats sen du blev förälder?
Mm. Ja, men jag tror inte att mitt ledarskap har förändrats speciellt mycket sen jag blev pappa. Men däremot så har ju det faktum att jag blivit förälder påverkat mig väldigt mycket som människa. Man upptäcker ju nya både styrkor men kanske framförallt svagheter. vad gäller tålamod och ork och allt det där.
Nickar igenkännande.
Precis. Och då kommer jag kanske tillbaka till det här som att man känner sig bättre. Att det är viktigt att känna sig själv. Mm. Och att man ju bättre man känner sig själv, desto bättre kan man leda. Och jag tror att möjligtvis att jag sen jag blev förälder har skapat mig en bättre förståelse för andra.
Mm.
Så att det skulle jag nog säga. Man i grund och botten blir man nog lite mer ödmjuk. Och att det förhoppningsvis kan ge lite bättre förståelse.
Mm.
Annars så kan jag så här inte säga att jag har ändrat något i mitt ledarskap sen jag blev pappa.
Jag ska fråga dina kollegor och se om det är sant.
Det är precis. Det är en fråga intressant.
Ja, precis. Om man... Hur har du liksom fått ihop din tid sen dess? Jag förstår att du har ju liksom varit rest mycket och varit väldigt, väldigt aktiv och jobbat mycket för bolaget. Liksom. Mm. Och så kommer det nya prioriteringar. Hur klarar du den omställningen?
Jag tror att allting egentligen grundar sig i en tydlig planering och struktur. Man behöver planera på ett helt annat sätt. Det är klart, innan man hade barn så kunde man stanna kvar på jobbet hur som helst och starta datorn direkt när man kommer hem om man behövde ta i kapp någonting och så vidare. Nu så är man ju, ja, det är någon annan som bestämmer helt plötsligt. Så att då blir ju vikten av att lägga upp planer för din dag än viktigare liksom. Jag tror att man behöver boka av tid både för andra men också för sig själv. Vare sig det är boka av tid att sitta och jobba i lugn och ro med någonting eller boka av tid för att man ska göra de här samtalen till sina kollegor. Men också att man bokar av tid för att träna och ta pauser och så vidare. Så att man inte kommer in i en spiral där man bara jäktar.
Nej.
Och får jaga. Mm. Utan att det är viktigt att man tar ledarskap över sin egen tid. Och planerar för att få tiden att räcka till och få lust för det man gör. Liksom. Mm. Och sen tror jag att när man kommer hem till familjen så är det åtminstone för mig väldigt viktigt att stänga av.
Mm.
Att inte gå varken och kika på telefonen eller att gå och tänka på de här jobbbitarna som ligger kvar Utan att man då hellre tar sig tiden när barnen har somnat eller dagen därpå, att man samlar upp det man inte hann med dagen innan. Mm.
Du pratade ju jättemycket om att planera och lägga upp sin tid, så det låter ju superbra. Så kommer vab och så kommer liksom de här sakerna som stör och förändrar. Förskolan ringer, liksom skolan ringer. Vad gör du då?
Alltså peppar peppar, så har vi nu, våra barn har, nu åker jag väl på det imorgon här bara för att jag säger så, men har klarat sig väldigt bra. Mm. Så att vi har inte behövt vabba så hemskt mycket. Men jag förstår vad du menar, och de där bitarna, det ser jag hos mina medarbetare också. Som medarbetare och kollegor som behöver vara hemma och vabba stora delar och så vidare. Nej, men där tror jag att man behöver, men jag tror att det är en fördel om man har en väldigt tät dialog med sina kollegor, och att man får hantera de situationerna fall efter fall, och att man också kan få hjälp om det är någonting som måste göras men som någon annan kan göra åt det. Sen finns det arbetsuppgifter som man inte kan delegera eller lämna ifrån sig, och jag tror att en i grund och botten att man pratar om det med den man ska leverera någonting till, och att skapa en förståelse för läget.
Och det var min planerade landningsplats med den här frågan, var just det där liksom att skulle du bli arg om en medarbetare ringer och säger att jag måste vabba?
Absolut. Nej. Inte.
Så det är liksom, det här är ju en icke-fråga, och en person, visst, ibland finns det saker som är svåra att planera om eller det kräver saker, men människor som inte har en respekt och förståelse för att du prioriterar din familj, de, vad ska, alltså,
nej,
då har man inte samma värdegrund liksom.
Precis. Nej, men, och där det kommer vi väl åter lite innan till den här förståelsen, för jag har ju haft kollegor som har haft barn betydligt tidigare än mig. Och jag ska inte säga att jag på något sätt har blivit irriterad tidigare när någon har behövt vabba. Men nu har man ju varit i situationer där man har behövt lägga jobbet åt sidan. Kanske inte på grund av vabb, men på grund av familjen av andra skäl. Och då har det också varit väldigt skönt att kollegor runt omkring har visat samma förståelse för en. Att lägg det åt sidan. Är det något vi kan göra i din frånvaro? Det här löser vi senare och så vidare. Så att den förståelsen är ju en grundsten. Familj och hälsa går ju alltid först.
Och nu leder det här mig in på nästa fråga här. Nu har vi liksom utgångspunkten när jag ställer frågan. Vi pratar om en svensk kontext, ett svenskt bolag liksom. Hur upplever du att det ser ut internationellt? Finns det samma förståelse? Framförallt då kanske traditionellt för en man som tar det ansvaret och är pappaled och så vidare. Det ser ju inte likadant ut överallt kanske.
Nu önskade man ju att man kunde säga att vi har erbjuder samma nivå av föräldraledighet globalt och så vidare. Och faktum är att vi gjorde ett försök till det. När vi började starta upp våra dotterbolag internationellt, att vi skulle applicera den svenska modellen överallt. Just också för att vi tar våran svenska modell så som vi jobbar, och så tar vi den till våra dotterbolagskontor världen över utifrån alla andra aspekter. Så därför hade det varit fint att man kunde erbjuda samma föräldraförsäkring eller motsvarande i alla fall, även internationellt. Och så är det ju inte, och det föll ihop, det gick inte, det var alldeles för stora skillnader för att vi på den tiden hade möjlighet att erbjuda det. Ska säga så att vi kikar, gör en ny kartläggning på det nu, och det är ett jobb som vi alltid jobbar på att utveckla våra förmåner på global nivå, så att vi får se var vi landar där. Men med det sagt, för att komma tillbaka till frågan, så jag tror att inom Nudinskontorens väggar så är det, finns det en förståelse internationellt och en acceptans att även en man ska kunna vara hemma med sina barn. Men vi är ju också på marknader och i länder där det genom vara väldigt lätt att se, om man tittar på hur lagarna ser ut, att så är det inte generellt sett i landet eller i marknaden. Men det ska jag säga att där med våra kollegor och de vi är aktiva med, ser ju bara det som en fantastisk förmån att få jobba för ett företag där vi uppmanar alla att vara föräldralediga och göra den investeringen för sig själv och sina barn. Sen är det just det praktiska, att få det att funka är inte lätt överallt. Nej. Där är ju vi i Sverige och vissa andra delar av Europa exceptionellt bra. Och några andra som är på den andra sidan av skalan.
Direkt dåliga.
Direkt dåliga, absolut.
Mm. Ja, vad spännande. Jag hoppas ni kommer kunna jobba mer med det framåt och kanske bedriva en viss påverkan. Jag bara gissar att det är en ganska kostsam del då. Finns det ingen föräldraförsäkring så får ni i så fall betala.
Precis. Och idag så är väl ingen hemlighet att England är ett av de länderna där det är sämst. Och där vi också har ett par medarbetare nu som har blivit pappor inom ganska kort tid. Och då får ju vi som företag se på vilka sätt kan vi främja så att de kan vara lediga. Det går ju alltid att pussla lite och hjälpa till. Men absolut, det är säkert någonting som vi kan sätta någon typ av standard på framöver.
Mm. Mm. Det blir ju en konkurrensfördel, tänker jag.
Verkligen.
Vi ska gå vidare och försöka komma med lite tips till våra kära lyssnare.
Mm.
Och jag skulle vilja att du ger dina bästa tips på tidshantering.
Ja. Nej, men som vi var inne på tidigare, att organisera och planera är ju A och O. Jag tycker att den här, nu finns ju det funktioner som gör det åt dig om du inte får möjlighet att göra det själv, men att man bokar av tid för fokusering. Att man kan sätta sig och få gjort det jobb du behöver få gjort. Det är lätt att man annars går från möte till möte och så får du inte tid för att göra dina arbetsuppgifter som du själv ska göra. Så att man bokar av den tiden, att man är ganska mån om att respektera den tiden för sig själv. Det skulle jag säga ett konkret tips som jag själv har implementerat ganska nyligen och drar förtjänst av. Sen har jag lärt mig också att man ska eliminera tidstjuvar. Att man ska försöka se till att man inte ständigt blir avbruten. Eller att man har, det är individuellt, men fönster som poppar upp och pockar på din uppmärksamhet i onödan. Och att man försöker undvika onödiga väntetider och att man inte lägger tid på sånt som inte är helt väsentligt. Åtminstone inte i de mest hektiska perioderna. Sen kan det finnas perioder där man känner att man har det lite lugnare, och då kan man ju givetvis läsa även mejlen som inte är...
Nej.
Kritiska för tillfället kanske. Men det är någon som har räknat på det där, att sitter du och arbetar och är i ett bra flow och så blir du avbruten, då tar det en 10-15 minuter innan du är tillbaka i rätt flow igen. Så det tror jag också att man ska tänka på även mot andra. Behöver jag avbryta Samuel här nu, eller ska jag ta den frågan sen?
Jag nickar väldigt igenkännande i de utmaningarna. Jag ser jag själv att jag har ganska dålig impulskontroll. Och jag har ju fått stänga av alla notiser och sådär just för att kunna jobba fokuserat. Ändå funkar det inte, för varenda gång man får ett mejl så tror man ju att det är liksom, nu händer något spännande. Liksom.
Ja.
Det är ju tyvärr väldigt sällan så.
Tyvärr.
Och sen så kanske man, om jag får addera ett tips där, så tycker jag, sluta CC-a folk.
Mm. Ja. Nej, men det där tror jag är en konst att och den säger jag inte på något sätt att jag bemästrar, men att veta när man ska CC. Det har du helt rätt. Det är väldigt många mejl som trillar in som du kanske egentligen hade klarat det utan.
Och jag tror i mångt och mycket det finns en omtanke i CC-andet, men det finns också en risk, alltså det är ett sätt för dig själv att skjuta bort ansvar. Jag har ju informerat.
Precis.
Det där tror jag att många organisationer skulle kunna jobba jättemycket med för att ta bort tidsköver. Och så vill jag vill också dela en liten historia kring tidshantering, och du var inne på tidsköver. Jag hade en kollega när jag jobbade på Byggmax som var ansvarig för linarbetet. Man var väldigt, väldigt duktig. För det är en slimmad organisation, ganska få medarbetare, ska försöka få mycket gjort. Och han försökte eliminera beslut i allt som han inte tyckte var viktigt. Så att när vi gick till den lokala pizzerian i Solna, han åt alltid calzone. Nu är jag här och äter det. Så han hade jättemycket sådana saker som tog bort alla beslut från honom. Ja. Och det kanske lite... Det är ju lite åt extrema hållet. Liksom. Han älskade ju verkligen de här frågorna. Men han var ju ohyggligt effektiv också.
Ja.
Han fick oerhört mycket gjort. Säger jag inte att man ska äta calzone så blir allting bra. Men,
nej, men det där har jag ju hört en annan... jag tror att det var när Obama var president. Så var det någon som la fram vilken slips han skulle ha på morgonen. För att... det beslutet ska han inte behöva ta.
Nej. Med det sagt, Anton, så börjar våran tid ta slut.
Tråkigt.
Ja, men eller hur? Ja. Det här var ju det är precis nu man börjar komma igång. Jag får den här kritiken eller feedbacken väldigt ofta med de här poddarna. Att det är ju precis när det börjar bli bra så det tar slut. Men då säger jag också så att man måste lämna lite. Man måste lämna lite för fortsatt reflektion och fortsatta samtal.
Precis.
Och sen också... Är man riktigt nyfiken på Anton, hur gör man för att komma i kontakt med dig?
Då skulle jag säga att det enklaste sättet är att mejla mig på anton@nudins.com.
Det skriver vi självklart i programbeskrivningen här också, så hittar man det. Något avslutande du vill tillägga?
Nej, tack för att jag fick komma.
Tack för att du kom hit, Anton, och tack till dig som har lyssnat på det här avsnittet, och jag rekommenderar dig såklart att prenumerera på Kloka Ledare så blir du aviserad så snart vi släpper ett nytt avsnitt. Vill du veta mer om hur du utvecklar ditt eget ledarskap så rekommenderar vi givetvis varmt alliator.se. På återhörande.